Jag kanske ska berätta två saker som kan vara av intresse. Pappa har en kusin som vistades i Paris och hon blev så imponerad av vad jag, eller jag imponerad, men hon blev så intresserad av vad jag skrev om en begravning och ett bröllop. För hon sa att i Frankrike, där ju spriten är fri, såg hon aldrig någon drucken. Och hon bodde där verkligen flera månader. Jag var ju alltså med på en begravning. Och det var en gammal farfar i familjen. Eller morfar. I alla fall, han då var ju över 90 år. Så det var ingen människa som blev överraskad av att han dog. Klockan 7 på morgonen samlades begravningsgästerna. Då drack vi kaffe. Och sedan när vi hade gjort det så var det buss in till samhället och begravningen, kyrkan. Och sedan tillbaka i begravningshuset, och då blev det en måltid där. Och så får jag se där att kararna lämnade bordet och sådär. Och när de kom tillbaka in i den stora salen och skulle fortsätta sin måltid, för det var gående bord, så såg de så väldigt glada ut i ansiktet, men så kom de ihåg sig och strök sig över mustaschen och anlade en lite mer högtidlig och allvarlig min. De hade varit ut helt enkelt och tagit några super. Sen fanns det någonting som kallades för begravningsbröd. De bakade bröd som ungefär var väl en halv meter i diameter, runda bröd. Det var vitbröd, vetebröd, och det var gulbröd, saffransbröd. Då fick var och en utav begravningsgästerna med sig begravningsbröd hem. Så man fick en kub utav det där brödet med sig i en påse och kakor med sig hem. Det är ju också någonting som kan vara utav intresse kanske.
Använder de den benämningen gulbröd?
Ja, gulbröd. Sen var jag med på ett bröllop. Vi var två lärinnor ifrån Rödmyra som ligger ungefär en halv mil ifrån Åsbo. Vi var bjudna dit på bröllop. Och det började på lördag morgon och slutade på måndag morgon. När vi kom dit så var det kaffe först och så... och ute på gårdsplanen var det som en äreport med bokstäverna, alltså initialerna utav monogram på brudparet. Och så satt man vid kolossalt långa bord och drack kaffe, och sedan så var det också buss ner till kyrkan och där brudparet vigdes, och sedan var det tillbaka och äta, och sedan plötsligt så ropar allihopa: "Oh, nu kommer knutare!" Och så tittar vi ut genom fönstret. Då var det de som inte var inbjudna kom dit i alla fall, och de hade svarta strumpor som var dragna över huvudet med hål för ögonen och munnen. Och då var det sed att när man kom dit som knutare, då var man tvungen att bli inbjuden och få utav välfägnaden. I den där stora salen där vi satt var det en kakelugn, och i vinkeln mellan kakelugn och väggen stod ett litet bord fullt med snapsglas, och värden hällde i där, och så var det några av mina skolpojkar som inte kunde vara mer än 12-13 år. Så sa värden då till sig: "Kom hit, du ska visa att du är kar." Och jag gick emellan och sa: "Ja, men det är ju en skolpojke, ni kan inte tvinga i honom, han ska bli kar", sa han. I alla fall, när de då hade ätit så var det musik. Det var någon som spelade dragspel och så dansade vi. Men när klockan var 12 på lördag natten så tackade vi två lärarinnor och jag. Och de drog över hos mig. Sen på söndag morgon när jag tittade ut så fick jag se en av mina skolpojkar som kunde högst vara 12 år ragla på vägen. Och det höll på sen med mat och dryck och dans till måndag morgon. Jag kanske ska berätta också att när vi skulle gå därifrån så tog vi adjö lite diskret av brudgummens far och mor. Och när vi skulle gå ut så öppnade en dörr och tänkte gå ut där. Men det skulle vi inte ha gjort, för där möttes vi av en kosvans som viftade, så det, för det var faxet låg alldeles intill. Någon gång gick man på bio, för det fanns ju biograf nere i samhället. Och så var det lärarmöten som ofta var i Ljusdal, så att det var flera olika socknar som hade gemensamt lärarmöte. Och då kunde det hända att det var dans på något hotell efteråt. Jag kände mig förtvivlat ensam, men barnens kärlek betydde väldigt mycket för mig. Och nu har jag liksom fått bevis på det, eftersom de ordnade frivilligt en skolträff vid Åsbo skola i somras. Åsbo skola som nu är nedlagd och pingstvännerna har det till kapell. De som kom dit ibland till olika lärare, det var de här bokagenterna eller de som sålde cyklar eller symaskiner. Och jag var inte ensam om det, att jag tyckte när man ska köpa en bok, då ska man inte köpa några häftad bok, utan ska man köpa en bok kan man ha en sån som man kan ha glädje av hela livet. Jag köpte en stor familjebibel som var ohyggligt dyr, för den kostade över 200 kronor. Och jag köpte svenska kulturbilder som jag har kvar ännu i tre eller fyra band, också i halvfransband. Men det var ju Sverige naturligtvis, men det var Sverige som inte för mig är Sverige. För Sverige är för mig Mälartrakten. För mig är det en liten röd stuga och så är det syren och äppelträd och sådant runt omkring. Och sen är det slätten. Här var alla hus. Det låg efter en bygata. Den gamla bygatan var överlämnad. Och den nya bygatan låg nedanför husen. Så att därför hade den nya gatan, från den kunde man då se Faxen låg åt det håll, Jössestan. Jag visste inte då att man kunde vara så fixerad till sin barndom. Det fanns inga gullvivor. Och jag längtade efter gullvivor. Men liljekonvaljer fanns. Och blåsippor och vitsippor i synnerhet. Så vi klädde det i skolan när vi hade examen. Teater måste jag också berätta om. Jag ville gärna att de skulle lära sig spela teater. Utav två anledningar, utom det att de tyckte det var roligt. Det ena är att de lärde sig att uppträda inför publik. Och det andra är att de vande sig vid att tala hygglig svenska. Jag fordrar inte att de skulle lägga av sin dialekt, men de skulle tala så att utsocknen kunde förstå vad de sa. Och då sa en av föräldrarna till mig, en pappa, sa så här, att om lärarna vill tjäna lite penningar på det här, så skulle jag föreslå att ni köper Katrin plommon och koker det, och så har ni det, grädde till, och grädde det kan ni få gratis av oss. Ja, jag gjorde så, och jag vispade grädde till och tog ut av mina skätter, och de fick köpa det. Och det där gick åt som smör, så där fick vi in lite pengar på det. Examen i Ruskaby skola lät jag dem spela. Och det gjorde de verkligen med bravur. Och en av eleverna, hon hittade till och med på en pjäs om en ensam jungfru som gjorde allting tokigt. Så tog vi bort katedern, och så på den där lilla plafonden, vad ska jag kalla den för, den där platån där, så hade hon en stor sopkvast, och så pratade hon då typiskt järnsedialekt och talade om hur hon sopade och dammade och förstörde och hade ner och slog sönder allt möjligt, och barnen tyckte det var så roligt. Jag minns att de låg över bänkarna och skrek av skratt när de fick se hur de bar sig åt. Men det var bra, tror jag, att hon hon hade så mycket inombords, och hon bara agerade i en sån otrolig förtjusning själv. Det här kom hon ihåg i somras, och då sa jag, det kommer du ihåg när du spelade teater? Ja, sa hon. Det kommer jag så väl ihåg. Och så kommer jag ihåg en annan sak. Hon och hennes två syskon var väldigt fattiga. Hennes mor var städerska där i skolan. Och de hade inte råd att ha radio. Vi hade ju radio med batterier. Och då sa jag åt henne att om ni kommer hem till mig på torsdagarna, så ska ni få höra farbror Sven i barnens brevlåda. Och då bjöd jag dem på choklad med vispgrädde. De hade aldrig någonsin smakat vispgrädde. Och de var överförtjusta. Det kommer hon ihåg nu. Jag hade glömt det. Men vad jag inte glömmer, det är när de kom i den där grädden som vi skulle ha till Katrinplommonen. Då kommer två brännvinsflaskor fulla med sån där grädde. Och när man skulle hälla ur den grädden, så var det ungefär som smör. Jag vet inte, grädden var så tjockflytande, så det var ju, gick ju väldigt snabbt att vispa upp det till grädde.
Ja.
Dikter betydde väldigt mycket för mig. Och på kvällarna när stjärnorna tändes, minns jag att jag gick där väldigt ensam. Och jag läste Almqvists dikt, så jag vill avsluta med det. Om bland tusen stjärnor någon enda ser på dig, tro på den stjärnans mening, tro hennes ögas glans. Du går icke ensam. Stjärnan har tusen vänner, alla på dig de skåda, skåda för hennes skull. Lycklig du är och säll, himlen dig har ikväll.
Ja, tack, det var väldigt fint. Får jag fortsätta att ställa några frågor?
Ja, visst.
Du berättade förra gången du var uppe hos mig om att det blev reaktion bland folk ute i byn när du lärde dem några visor.
Ja, du har fel att säga att det blev reaktion bland folk. Ingen annan än denna pingstvän. Han var den enda pingstvännen i byn. Han kom en gång ner och knackade på köksdörren, och så stod han där utanför. Jag undrar vad i himlen, vad i all sin dar vill Olmas Palle mig. Då så sa han, ja, jag skulle säga det till lärarna, att det är inte bra att barna får lära sig visor i skolan, utan de ska lära sig för att visa det emot Jesus. Och jag kunde ju inte direkt argumentera då, utan jag sa bara att jag lärde om det som vi lärarinnor fick lära oss på seminariet, att vi ska undervisa, sa jag.
Mm.
Och då kunde, då gick det. Men det var ingen, det var bara...
Men du nämner pingstvänner ganska ofta. Fanns det bara en pingstvän?
Det fanns bara en pingstvän där.
Och det var den här...
Ja, och folk kom dit bara för att det var någon sorts folknöje.
Jaha. De höll till i en...
Och då höll de till hos honom, för de har ju massor med rum.
Jaha.
Sedan. Och han hade till och med ett badkar där han döpte folk i det badkaret, och det använde de när städerskan tvättade min stortvätt. Då använde hon det badkaret också.
Annars var det väl inte vanligt med badkar i gårdarna? Då?
Nej, men han skaffade det, ja, för att han skulle döpa folk där.
Jaha, en gång för det. Blev det något pingstkapell i byn sen? Ja, nu sa du att pingstvännerna hade skolan som kapell.
Nu har de skolan som kapell, ja.
Och det här var alltså din första plats?
Det var min första plats, 33. Och sedan 37 på nyåret. Jo, men jag ska berätta en annan sak som jag glömde säga. Jag hade alltså 7 klasser uppdelade på varannan dagsläsning. Men efter ett par år så blev det fortsättningsskola. Och den gick till så att vi hade i fortsättningsskolan 3 veckor före och 3 veckor efter jul. Så jag slutade skolan dagen före julafton och började 2 januari. Och de där stora grabbarna, jag var lite, de gick ju i skogen då, och de var ju som skogskarar, och jag var ju liten till växten och tänkte, hur i all sin dag ska jag få någon respekt med dem? Då var det en kollega, han som bodde i Grönås. Han sa åt mig, vet du hur jag gör när jag har fortsatt en skolans grabbar? Jag leker kunna gömma med dem på rasten. Då står de inte och röker och sådär. Ja, tänkte jag, jag får väl göra det också. Så jag lekte kunna gömma på rasterna med dem. Och sedan då, och sen gick jag in då efter den där lilla korskällan och ringde in dem sen när det var tid att börja igen. En utav dem minns jag särskilt. Han var väldigt han var verkligen begåvad.
Mm.
Men han tyckte väl, den där unga lärinnan är väl ingenting. Så han tog med sluttande lock på bänkarna. Så han la sin penna högst upp och så lät han den rulla ner här. Och så tog han tillbaka den, la den uppe och så fick den rulla ner. Och när han hade gjort det en gång så sa jag åt honom, lägg ifrån dig pennan. Så la han ifrån sig pennan och så minuten efter så fortsatte han med det där. Han sa åt honom 2 gånger, och tredje gången då bara jag gick ner till honom och klappade till honom på kinden. Örat är jag väldigt rädd för att klappa till, men klappa till honom på kinden. Och hans blick glömmer jag inte, för att han blev så förvånad och så häpen. Och sen dess så var han den mest exemplariska elev man kan tänka sig. Han rusade fram och öppnade dörren för mig. Han bockade, jag lärde dem ju niga och bockade, hade de ju aldrig varit vana vid. Att säga god dag, den där stilen som jag var van vid från min barndom att man alltid skulle göra. Och neg de och trodde att jag inte såg, så kunde de niga ett par gånger till för att jag verkligen skulle se när jag mötte dem.
Men då hade de inte fått lära sig det av tidigare lärare heller då?
Före mig så var det en småsklärarinna som hade väldigt dålig bakgrund. Och hon var ogift, men hon hade en adoptivdotter. Och det gick väl som det gick där. Den dog. Det var... undervisningen var ganska under isen. Jag förstår att hon gjorde så att de skulle rabbla upp läxan och kunde de rabbla så var det bra, så fick de sätta sig ner.
Mm. De gick alltså 7 år i folkskolan?
7 år gick de i folkskolan.
Jaha.
Och sen gick de den där fortsättningsskolan, ja, också.
Och du var ensam lärare för allt?
Jag var ensam där. Ensam. Så man kan tänka sig, den är ensam, så fruktansvärt ensam på alla sätt. Därför att nu talar jag med Anders Perssons son i somras. Han är ungefär lika gammal som jag. Så sa han så här, ja, sa han. Han sa det naturligtvis på järvsumål, så jag kan inte härma det. Men han sa så här, jag väl kommer ihåg när pappa berättade om det. Då sa han så här, ja, så lärarinnan, hon kommer hit. Hon kommer hem till oss. Och då är hon så ledsen och tårarna rinner. Och sen behöver man bara prata lite grann, så 10 minuter efter så skrattar hon. Och det har jag alltid tänkt, att du skulle då passa till filmskådespelerska. För att jag, det var som en annan värld. Ingenting visste de. En utav eleverna sa att hon kom så väl ihåg. Det var en pojke som var borta från skolan och hans bror gick i skolan, så jag frågade, vad är det med din bror? Vad är han för sjuk? Han är sketsjuk, sa pojken. Och jag tycker att det var fruktansvärt. Jag sa, det heter diarré, sa jag. Mm. Det glömmer de aldrig.
Nej. Hur tycker du att inställningen hos byborna var till skolan?
Jag mötte aldrig någon som helst avoghet. Nej. Jag fick fläsk, och nu berättade de efteråt att de skämdes när de kom med fläsk, för det var ett fett fläsk. Och hur, det kunde väl inte du använda, sa de. Jo, visst, sa jag skirade det.
Ja.
Smälte det och använde det i bröd.
Mm.
Det var ju väldigt snällt. Och de... Jag kände aldrig att jag hade någon mothugg.
Nej.
Från dem. Men det är klart att de kom ju ibland och sa så här att... eller ungarna sa så här, jag måste vara hemma för vi ska tröska. Jag var hemma för jag ska plocka potatis. Mm.
Men i och för sig så tyckte de att skolan var någonting...
Ja, därför att det var den enda... Det var det enda liksom utblicken till någonting annat. Mm. De levde så kolossalt isolerade. Några hade radio. Någon enstaka hade telefon.
Mm.
Jag kom dit med dikter och böcker. Och de hade ju inte annat än Bibeln, psalmboken och tidningen Ljusnan.
Mm.
Hade inga böcker. Här fick de läsa... Elsa Beskovs underbara, han krydde lin och fick lära sig sånger. De var så glada över min sätt att lära dem sånger, så nu på skolträffen så frågar de, kan vi inte få sjunga en sång som du lärde oss? Ja, visst, ja, vad vill ni sjunga? Har du sett herr Kantarell? Och där stod de där 50-60-åringarna upp allihopa och sjöng, har du sett herr Kantarell? På Plenebacken. Och sen sjöng jag nere i kyrkan. Jag sjöng sol också. Det var en invigning där.
Ja.
Och från prästgårdsfönstret i Järvsö såg Johan Olof Wallin en gång. Han var ärkebiskop. På en inspektionsresa i Järvsö kyrka och hörde klockklangen en lördag. Och då diktade han den där underbara psalmen, det ringer till vila och veckan går ut. Det är den enda psalm i Svenska psalmboken som har en direkt anknytning till en bestämd ort.
Ja.
Så den lärde jag dem. Naturligtvis. Nu när jag var uppe i Järvsö, nu har de särskilda vykort med den salmen på.
Jaha.
Och de andra lärarna, de har inte särskilt. Och Nils Holgersson till exempel, den föresatte jag mig, den ska inte bli någon sorts bok för övning i välläsning, utan det kan man ta någon förskolans läsebok av till, utan den läste jag högt för dem. Och vad heter den författarinnan till Lille Lorden och Liten prinsessa, Hudson Burnett heter hon. När jag hade slöjd, pojkarna fick inte gå i treslöjd för det kunde jag inte, men flickorna hade slöjd så de slutade fyra de dagar de hade slöjd. Då läste jag högt när jag inte måste ta reda på om det var någon som hade tappat någon mask eller om de hade sytt fel på den och sådär. Så, utan då läste jag högt ur det. Så att det glädjer mig verkligen att få tala om. En av flickorna där som i alla fall bara hade gått i varannandags skola för mig. Hon är nu bibliotekarie i Gnesta. Mm. Har tagit en bibliotekskurs. Och hon sa så här, det låter ju väldigt storstilat, men jag citerar henne direkt. Det var du som förde mig in i bokens värld. Mm. Kan man få bättre betyg?
Nej, visst. Det fanns inget bibliotek alls.
Inget.
Ett litet bokförråd fanns.
Det fanns inte något som helst bokförråd där, utan det fanns för de som bodde nere i samhället och som var A-skola. En lärare för varje klass. Det var ju väldigt fint. Jag hade ingenting sånt.
Inga vandringsbibliotek heller?
Nej, det fanns inte.
Du berättade om din första examen som blev en besvikelse för dig.
Ja, jag blev, men det har jag väl talat om nu.
Ja,
i början.
Anders Persson kunde inte komma, men det blev, var det inte så att det inte kom någon överhuvudtaget?
Nej, han kunde inte komma och det kom överhuvudtaget ingen. På Svartsjölandet där jag gick i andra klass i småskolan och första klass i folkskolan, där var det ju mycket stockholmare som var så kallade sommargäster som var där, och där gick de ju man ur huset för att höra på examen. Det var ju så roligt. Men här var det bara, det var bara jag och skolbarnen och så blommor.
Mm.
Varför har hon gått? Tyckte hon inte att det var...
Nej, alltså hon fick en hostattack. Ja. Så att hon har hosta. Mm. Så att,
ja, apropå hostattack. Jag fick astma där.
Ja.
Och det förstod inte jag att det var astma. Utan jag vet, en av eleverna som jag träffade i somras sa att du var så ofta förkyld. Du stod in till kaminen och du hade handdukar ibland och snöt dig. Jag sa att det var astma, fick jag veta sen. Men det konstaterades senare att det var långt efter att jag hade flyttat därifrån att jag var allergisk för inomhusdamm.
Jaha. Vet du orsaken till att det inte kom någon till examen? Var det bara ovan eller?
Det var ovan. Det var ingen människa som gjorde det.
Nej.
Det var ingen agg till mig.
Nej.
Det gjordes inte. Och så nu efteråt sa de så här. Jag tänkte så mycket. Varför bjöd vi inte hem dig?
Mm.
Varför gjorde vi inte det någon gång? Men det var det att vi var så blyga.
Mm.
Du var så främmande. De kom ihåg vad jag hade på mig. Att jag hade en byxkjol. Det såg ut som en kjol fast det var byxor vida. Mm. Så här. Och den jumpen som jag hade. Och att du gick med högklackade skor. Det var ingen annan som gjorde. Apropå skor kan jag berätta. När jag kom dit så hade de skor som var, jag kan säga, 5 centimeter höga träbottnar.
Mm.
Och sedan var ledret passat i... Så här, hur ska man säga det? Zigzag.
Mm.
Ledret var fastat så. Ja. Och så gick det högt upp och så var det snör. Mm. Snör ner.
Det var barnen som hade det.
Ja, barnen hade det.
Ja.
De var fenomenala sen på skidor. Vi hade ju lärt oss från seminariet på en kurs och pistol i en slalom. Och så att jag sa, jag stod upp i backen och sa, så ska ni göra, så jag, för jag tänkte jag vill inte riskera att jag ligger pladask där. Och de var ju som födda på skidor och de var inte alls några fina skidor de hade, utan det var ju hemgjorda lapp, men de var ju ruskigt duktiga på det. Man säger ruskigt, de var verkligen duktiga.
Ja. Kan du berätta lite om inventarierna i själva skollokalen?
Ja, det var verkligen inte mycket. Det fanns folkskolans läsebok. Och så fanns det ju kartor. Kartor över Kanans land och kartor över Europa och över
Norden.
Norden fanns det. Men jag gick på egen hand in i bokhandeln och beställde en jordglob. Och så fick jag veta det av överläraren att det skulle jag absolut inte få göra. Men för en gångs skull skulle han låta noll gå för rätt. Men jag tycker att undervisa geografi och inte ha en jordglob, det går ju inte. Sen fanns det ju också ett skåp i avklädningsrummet där det fanns lite för... det var fysik och sånt där. Så jag minns att jag lärde dem hydrauliska pressen. Men jag menar... jag tyckte ju att viktigast av allt var att berika deras vokabulär. Mm. Så att de verkligen lärde sig ord.
Mm. Fick du någon uppfattning om hur de själva såg på sin dialekt och på riksspråket?
Nej, de sa ju, sen fick jag ju veta när jag var där, att de kunde inte förstå att det fanns en människa som talade.